Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Barnpsykologerna.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag kommer att prata lite grann om förebyggande insatser när det kommer just till ätstörningar. Och då har vi igen med oss Atta Gaderi som ska berätta för oss om det här. Atta har varit med i flera avsnitt tidigare. Lyssna gärna på dem om du inte har hört dem. Men Atta, om någon inte har hört, så säg lite kort vem du är.
Ja, Atta Gaderi, psykolog i grunden. Jobbar som professor till vardags på avdelningen för psykologi i institutionen för klinisk neurovetenskap i Karolinska institutet. Forskar framförallt om ätstörningar.
Just det. Och det här med förebyggande insatser. Mm. Om jag bara ställer en så öppen fråga. Vad tänker du, vad säger du om det när det kommer till just ätstörningar?
Ja, eftersom ätstörningar är tillstånd som har en tendens att bli kroniska, hålla på ganska länge. Och eftersom våra aktuella evidensbaserade behandlingar hjälper ungefär hälften av patienterna till totalt tillfrisknande, så är det extra viktigt med att sätta in åtgärder för att förebygga utvecklingen av ätstörning.
Mm.
Dessutom är det bara 25% av patienterna i genomsnitt som söker hjälp. Så det är många som går med de problemen under väldigt lång tid. Det tar ju väldigt lång tid att söka. För bulimipatienter tar det i genomsnitt 8 år. Mm. För patienter med hetsättningsstörning tar det 10-14 år.
Vad kan man göra då? Jag tänker att man kanske skulle kunna dela in det här med förebyggande insatser utifrån olika instanser i samhället. Liksom vad man kan göra på skolnivå eller så. Men finns det forskning till exempel? Har man tittat på vad man kan göra och om det faktiskt hjälper?
Ja, det finns en hel del forskning faktiskt, och man kan dela dem kanske i några huvudsakliga kategorier. Mm. Den ena kategorin av förebyggande program har handlat om att gå till skolor exempelvis och informera om ätstörningar. Och det här avråder man i stort sett idag ifrån, därför att dels ser vi att det finns inte så mycket effekter av det. Dels kan det potentiellt finnas negativa konsekvenser.
Mm.
Ungdomar tar till sig informationen ganska selektivt oftast. Och när man berättar om ätstörningar så kan det kanske framförallt utgöra tips för de som är redan i riskzonen att lära sig vissa saker som egentligen inte är så bra. Eller inte alls bra. Och sen beroende på vem som berättar om det så kan det också ha negativa effekter exempelvis. Det är inte så bra idé att bjuda kända framgångsrika unga kvinnor som har haft en ätstörning att berätta om sina ätstörningar. För risken är att man på något sätt normaliserar, glamoriserar problematiken. Man kanske ger också en bild till eleverna att ja, det är inte så farligt. Hon ser ju väldigt bra ut och hon verkar vara framåt och duktig och sådär. Samma sak är det egentligen med artiklar i media där man lyfter fram att väldigt kända personer och prinsessor och kända skådespelerskor och sånt där har haft ätstörningar. På ett sätt är det bra att liksom ta bort skam och skulden kring det. Men det kan samtidigt glamorisera problematiken. Mm. Man kan som en 13-14-åring få en bild av att det hör till liksom. På samma sätt som man idag tänker att det här med att pina sig till en önskvärd figur hör till om man vill vara eftertraktad, attraktiv, om man vill ha uppmärksamhet etc. De strategierna ska man låta bli på det sättet som det har gjorts hittills. En annan strategi handlar om att fokusera på positiva budskap och glädje kring maten och liksom fysisk aktivitet och sånt där. De är oftast väldigt harmlösa.
Mm.
De har inte negativa effekter, men de bär inte så mycket positiva effekter heller i termer av att förebygga ätstörningar. Så det finns inga studier som visar att såna här inslag som rolig matlagning, liksom bra budskap om kropp och mat och ätande och sånt där. Det ger inte effekt på att förebygga ätstörningar. Mm. Så de är helt bra och man kan ha dem, det är inga problem, men man har inte den effekten. Sen finns det program med många komponenter. Och de har också framförallt testats i skolor. Exempelvis man förbättrar barnens självkänsla, man lär dem att vara lite kritiska mot mediebudskap, man lär dem stresshantering, man lär dem att stötta varandra kring olika frågor, jobba emot mobbning exempelvis. Det här är också ursäkta, bra program, men effekterna är små.
Mm.
Så man ser att ja, det finns lite attitydförändringar, det finns vissa effekter, men det finns bara fåtal sådana där psykoedukativa program som har visat någorlunda goda effekter. Men de effekterna är inte riktigt på den nivå som vi vill ha. Vi vill kunna visa att uppkomsten av ätstörningar på diagnosnivå minskar när vi sätter in preventiva åtgärder. Attitydförändringen och sånt där är bra och positivt, men det är inte tillräckligt mycket hård data för att kunna gå in och säga att ja, men vi kör på det här. Det här är bra. Så de tycks ha viss potential, men fortfarande små effekter.
Mm.
Fjärde och sista strategin är huvudsakligen två typer av intervention. Den ena är någon form av kognitiv beteendeterapi som levereras via internet som har anpassats för att ha mer preventiv karaktär. Den heter Student Buddies. Den är utvecklad i Stanford med Bar Taylor och company, en forskargrupp. Jag besökte dem 2004 i Stanford. Och då höll de på att övergå från CD, de hade programmet på CD, till internet på den tiden. ganska omfattande program. Det är liksom lite lik en KBT-behandling, 10-12 tillfällen. Man går igenom en massa olika moduler och sånt där. De flesta utvärderingar av det programmet är också lite mer på attitydnivå och sånt där. Men det börjar komma ett par studier som visar att också när vi tittar på uppkomsten av ätstörningar diagnosmässigt så kanske finns det viss effekt. Men än så länge finns det inte oberoende replikationer av det här programmet.
Men alltså, har man då låtit liksom hela skolklasser göra det här? Eller har man punktmarkerat de som man tror är i riskzon?
Oftast vänder man sig till riskgrupperna, alltså det är oftast selektiva interventioner. Mm. I psykoedukativa program går man till hela klasser. Medan i de här två sista som jag är nu inne på, då har man sett att om vi går till riskgrupper så har vi bättre effekt. Mm. Och sen använder vi resurserna bättre. Och riskgruppen definieras egentligen väldigt enkelt som unga som har ett kroppsmissnöje.
Mm.
Kroppsmissnöje är en av de stora riskfaktorerna för ätstörningar. Så att man har gjort det väldigt enkelt på det sättet. Och de är rätt så inklusiva. Så det betyder att rätt många kan komma in i sådana här program.
Mm.
Det andra programmet som har bästa evidensen hittills bygger på kognitiv dissonansteori. Så den skiljer sig från KBT-tänket, det sedvanliga tänket inom fältet. Kognitiv dissonansteori går ut på att man vill undvika att ens tankar, attityder och beteenden går åt olika håll. Är det så att man upplever en diskrepans, en skillnad mellan vad man tänker och vad man gör, så upplever man lite obehag. Det är det dissonansen står för. Dissonans kommer från musikvetenskapen. När noterna inte går ihop, då skär det sig. Det blir dissonans. Så man får inte ångest, men det är en obehagskänsla som man får. Det är därför man pratar om dissonans. Mm. Vi vill inte liksom säga en sak och sen gå och göra helt emot det. Och oftast är det också så att om vi börjar säga saker så får vi en tendens att följa det. Eller om vi gör vissa saker så får vi en tendens att också prata i den riktningen. Så att vi liksom får ihop dem där i regel. Den här benägenheten kan användas i intervention för att förebygga ätstörningen. Så det vi gör i det här programmet är att vi får ungdomar i små grupper. Kan vara större grupper också med två gruppledare, men oftast i små grupper. 5-6 deltagare med en gruppledare eller 10-12 deltagare med två gruppledare. Vi får dem att prata om smalhetsidealet i samhället och kritisera det. Så vi går inte in och berättar om smalhetsidealet och utbildar dem kring det, utan vi får dem att prata om det och ta ställning emot det. Så vi får dem att fundera på varifrån kommer det här egentligen? Hur påverkar det unga människor? Hur mår man av att liksom få de här budskapen om att du måste se ut på ett visst sätt och du måste träna på ett visst sätt och du måste äta på ett visst sätt och din kropp ska vara så och liksom, ja, du måste klä dig på det här sättet och du måste röra dig på det här sättet. Och det är intressant att unga människor väldigt snabbt identifierar alla de problem som finns kopplat på det här. Det är inte så att de är helt omedvetna liksom. De tycker att det är någonting som är påklistrat. Det är inte någonting naturligt och bra i regel. Och så får de med sig hemuppgifter att jobba vidare med det här. De får exempelvis brev från en tjej som är i deras ålder som uttrycker missnöje med kroppen. Och så är hon inne på tankar att banta och liksom, ja, träna på ett visst sätt, liksom lite överdrivet sätt. Och den här gruppen får i uppgift att skriva tillbaks ett svar. Hur ska ni hjälpa den här tjejen att bli medveten om att hon är utsatt för en press som inte egentligen gynnar henne eller någon annan? Det här gynnar kanske, ja, vissa industrier, vissa personer, modebranschen etc. Det kommer kanske från ställen som inte gynnar unga människor överhuvudtaget. Så då ska de träna på att liksom arbeta emot det här, prata emot det här, skriva emot det här. Så det är 4 tillfällen, 1 timme per tillfälle, oftast under 4 konsekutiva veckor. Så vi träffar dem en gång per vecka, 1 timme. Gruppen pratar om de här sakerna. Och det är väldigt lite som gruppledaren kommer in med. Gruppledaren styr dem, men det är de som håller diskussionen. Det finns också övningar kring liksom vad de kan uppskatta hos sin kropp. Så att vi också börjar ändra fokuset. Det som vi kallar self-talk, vad de säger till sig själva. Liksom. Istället för att klanka ner på sig själva, vilket är ganska vanligt när man är ett missnöje med kroppen, så får de träning i att se på sin kropp och se vad som är bra med den. Och vad man uppskattar sin kropp för saker som den kan göra. Sen rollspelar de i de här små grupperna med varandra kring hur de ska exempelvis skifta ett samtal som kommer att handla om kropp och vikt och sånt där till andra saker. Så att de får också verkliga färdigheter att inte gå in i såna här saker. Utan avleda den här typen av samtal. Därför att den här typen av samtal egentligen är ett uttryck för smalhetsidealet eller dagens skönhetsideal. Det vill säga att vi ska inte heller lägga tid på det där. Och vi får dem att tänka själva att det är viktigt att inte komma in i det här. Så att det är inte vi som talar om att Ni bör inte göra det. Mm. Och det är det som är kruxet med hela kognitiv dissonansteori, att det är de som utvecklar nya aktiva attityder själva genom att de resonerar sig fram till det, istället för att vi serverar ett visst tänkande. Och när jag tar ställning för någonting, då känner jag mig förpliktigad att följa det jag har tagit ställning för. Så fort blir det psykoedukation så faller det egentligen, det här tänkesättet. Medan om vi kan få dem att ta ställning, då blir det helt annorlunda. Så det, attityder, tankar, färdigheter, beteenden, vad kan de göra liksom? De kan få i hemuppgift att skriva om de här sakerna, lägga det på sociala medier, skriva en lapp på den nivå som de tycker att de orkar och klarar av. Mm. Det är inte viktigt liksom vilken nivå blir, det viktiga är att man gör någonting, man tar ett steg, man aktivt jobbar med det där. Och oftast är det väldigt uppskattat, väldigt livliga grupper. De gillar liksom innehållet som dyker upp och de är oftast väldigt aktiva.
Mm. Och det leder faktiskt till en lägre förekomst av ätstörningar.
Precis, så här finns det ganska många studier. Det här materialet har översatts till säkert 10-15 språk. Det finns väldigt många randomiserade kontrollerade studier kring det där. Där vi också tittar på själva diagnosen. Vi går inte bara på attitydnivå eller symptom på ätstörningar utifrån självrapportering, utan vi gör faktiskt kliniska intervjuer. Så att vi följer upp dem upp till 2, 3, 4, 5, 6 år och kollar på hur det ser ut. Så i Sverige gjorde vi en sån studie där vi följde upp dem 2 år efter avslutad intervention. Och vi gjorde en sån där kvalitativ kliv i den här interventionen i vår studie i Sverige genom att vi gjorde det virtuellt. Så vi hade grupperna virtuellt, eftersom när vi skulle gå in i intervention, i preventionsarbetet, så såg jag att det här är en väldigt bra metod, men den får ingen vidare spridning på det sätt som den ska. Att liksom gå till grupper och samla grupper efter skoltid eller under skoltid, det förorsakar alldeles för mycket hinder.
Mm.
Men om vi kan ha grupper utanför skoltid, och om folk inte behöver liksom ta sig till olika ställen, utan man kan liksom arrangera det virtuellt, digitalt, precis som vi sitter och pratar med.
Mm.
Då bör vi kunna få fler att delta. Och det stämde ju bra. Dessutom, det här formatet tycks passa ungdomar.
Mm.
Så idag är uppfattningen från empiriska forskningen att vi bör ha gruppledare som är i stort sett unga i deras egen ålder. Det är bättre än att ha en erfaren kliniker som leder gruppen. Och det är bättre faktiskt att leda gruppen virtuellt än face to face. Därför att det här formatet tycks passa den nya generationen. I vår studie gav vi dem möjligheter att också vara anonyma. Så de behövde inte komma med sitt namn eller visa sin video eller ens sätta upp bild eller någonting. De kunde vara helt anonyma och vara i grupper och bara prata.
Mm.
Inte en enda valde att vara helt anonym. Alla var med liksom, och de tyckte att det var intressant.
Vilken ålder var det på deltagarna?
Vi tog 15-20. Och än så länge vet vi att dissonansprogrammet har bäst effekt från 15 och uppåt.
Mm.
Under 15 är det lite svårare, och det har att göra med den kognitiva mognaden och det här med det ansvar man känner när man tar ställning för någonting. Yngre barn är kanske inte riktigt där än. Och det behövs interventioner där vi kan komma in lite tidigare, för många av de här attityderna uppstår tidigt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finns det här idag att tillgå? Eller var det bara inom ramen för era studier?
Nej, materialet finns, så att om någon är intresserad så kan jag alltid skicka det. Det finns material både för virtuella arbetet och för att göra det face to face. Så vi har översatt det, vi har anpassat det för svenska förhållanden.
Det är fantastiskt.
Ja, materialet finns. Så att det finns skolor ibland som hör av sig. Jag har uppmanat kuratorer och skolpsykologer och sjuksköterskor etc. som är intresserade att ta del av materialet. Åtminstone om de inte genomför det så kan de förstå sig på principen. Mm.
Men du, det kan vi väl göra en shoutout här och säga att ni som lyssnar kan också, om ni själva jobbar på skolan, fundera på det här, men också påverka, informera skolan där era barn går.
Att det, ja, precis. Precis, så det finns material att använda sig av. Och man kan, om man inte vill ha de här 4 timmarna av intervention, man kan i de sammanhang där man försöker liksom göra någonting, göra det som har effekt. Mm. Så man kan plocka vissa element av de här interventionerna. Jag har pratat för ett antal skolor och ibland har de själva också lite nästan intuitivt kommit fram till det där. Men fortfarande har vi väldigt mycket av tänkesättet att vi ska liksom informera. Mm. Det är psykoedukation som gäller. Vi har en övertro på utbildning som att om vi talar om för folk då blir det bra. Mm. Och det är inte riktigt så, utan i det här fallet så handlar det om att utveckla väldigt tydliga aktiva attityder som kommer från barnens sida, från ungdomarnas sida. Då blir det effekt.
Vad tror du om man tänker sig att man ändå skulle göra det här då face to face i skolor, använda lektionstid till det, för det är ändå bara 4 timmar och det bör ju gå att få in liksom också i schemat eftersom det är viktiga. Alltså det har ju med mycket andra saker att göra också, biologi, idrott och hälsa och så. Men att man då tänker sig liksom att en hel skola till exempel, hela årskurs 9 får delta. Kan man tänka sig att man då också ökar effekten just därför att det blir en så stor grupp? Eller kan man tänka sig tvärtom att det blir någon liksom, att det skulle kunna bli någon backlash för att alla plötsligt har ändrat?
Nej, jag tror att det är livskunskaper. Så att skolan borde inkorporera den här typen av kunskap egentligen i läroplan. Kognitiv dissonansteori har också använts för att förebygga droganvändning och sånt där med ganska goda resultat. Mm.
Har man mätt utfallet på något annat sätt än just riktat mot ätstörningar? För jag tänker att man skulle också kunna få effekter av, inte bara att man kanske får en sänkt nivå av ätstörning, utan man också får annan form av livskvalitetshöjning efter att ha genomgått ett sånt här program.
Ja, i regel är det så att kroppsmissnöjet minskar, livskvaliteten ökar, negativ affekt minskar. Det här följer en väldigt specifik modell inom ätstörningsfältet som heter Dual Pathway Model. Och interventionen funkar precis utifrån det. Det vill säga, när vi minskar internalisering av smalhetsidealet minskar också kroppsmissnöjet. Negativ affekt minskar.
Mm.
Och de här två är väldigt viktiga, de här vägarna in i ätstörning. Så att det är en generell positiv effekt också för eleverna.
Får man någon effekt också på hur eleverna tar hand om sina kroppar? Alltså att man kanske blir ökad fysisk aktivitet eller sådana saker. Att man börjar liksom uppskatta sin kropp och värna om den.
Ja, i och med att kroppsmissnöjet ökar, ofta ser vi en förbättring också åt det positiva hållet. Men man har inte mätt det lika väl faktiskt.
Men om du skulle gissa, tror du att det kan ha sån...
Det tror jag att det gör. Mm. Det tror jag. Utifrån det vi hör från dem, utifrån hur de tar ställning, utifrån hur de bestämmer sig för att ändra sina motionsvanor, minska tvångsmotionering, fokusera mer på vad man kan göra med sin kropp istället för att liksom hela tiden ha siktet på en idealkropp som man är långt ifrån. Mm. Det oftast bär med sig positiva effekter.
Otroligt kraftfullt känns det ju, och med en så liten och enkel insats.
Ja, 4 timmar så minskar vi incidensen med 77% jämfört med en placebointervention. 60% var i den amerikanska studien, 77% i vår svenska studie. Det är ju helt fenomenalt. Alltså vi håller på att räkna på det hälsoekonomiskt.
Ja.
I termer av kronor och ören. Jag har pratat med några riskkapitalister för att se om det finns ett intresse av att liksom bidra till en bred implementering. Men oftast är de ute efter modeller som på sikt kan leda till någon form av kapitalutveckling ändå.
Mm.
Och de som är riktigt intresserade av dem där och inte vill se ännu mer ackumulation av pengar är redan investerade i andra projekt. Mm. Men förhoppningsvis kan det dyka upp också folk som är intresserade av att bidra till det här för ungdomarnas hälsa i stort. Sociala medier liksom skapar väldigt negativa effekter, så jag tror att framöver kommer vi se ännu mer problem åt ätstörningshållet med tanke på hur man blir ännu mer fokuserad på grund av algoritmer som finns i sociala medier. Eller kanske skolväsendet bestämmer sig också för att satsa på det där för att de har också en uppfostringsuppgift faktiskt. Det är inte bara föräldrar som ska uppfostra barn.
Och när
skolan
du...
har en uppfostringsuppgift. Så
att... Precis. Och jag tänker också när du säger att det nästan är bättre om det inte är en kvalificerad ledare utan en ung person, så sänker ju det också kostnaden. Alltså investeringen.
Definitivt, så att man kan ha liksom gymnasieelever, man kan ha studenter. Vi hade ju psykologstudenter som gruppledare och det fungerade klockrent.
Har man utvärderat effekten på de som leder gruppen?
Ja, de blir väldigt kraftigt påverkade.
Eller hur?
Också. Ja, jag menar, vi har ju 2 dagars utbildning för de här och man märker att de är emotionellt väldigt påverkade. Mm. De blir väldigt engagerade dessutom. Så när de jobbar med materialet så blir det ganska mycket aha-upplevelser för dem också.
Mm.
Så att det finns en väldigt positiv effekt även där.
Det här var jätteintressant. Men om man då ändå, om vi skulle lämna det här och titta på andra strategier. Om man nu har en skola som inte gör det här liksom, eller inte tar till sig det här. Liksom, men finns det andra saker, finns det råd som du skulle vilja ge? Du har ju sagt faktiskt inte informera. För det, inte ta dit någon som ska berätta om sin egen historia eller så. Men finns det andra saker som du ändå tänker, men det här skulle skolan eller idrottsföreningar eller så kunna göra. Som ändå ganska, kanske till och med enkla insatser för att bara liksom... Dämpa.
Ja, sånt som att informera om pubertetsutveckling, att normalisera, att hjälpa eleverna förstå att man kan ha god hälsa med väldigt olika kroppsformer. Exempelvis någonting som vi använder i dissonansbaserad intervention är att vi tar fram bilder på atleter inom olika grenar.
Mm.
Och då har du folk med väldigt olika kroppskonstitutioner. Liksom du har från extremt smala människor som är ändå i den friska zonen. Inte sjukligt smala. Till personer som ser ut att vara väldigt överviktiga. Men i och med att de har hög kondition. De är väldigt friska.
Mm.
Och de har så stor muskelmassa, exempelvis diskoskastare.
Mm.
Så att det finns ett spektrum liksom i det här. Att normalisera att vi alla är olika och att det är fint att det är på det sättet. Lyfta fram andra värden naturligtvis.
Mm.
Och sen göra sådana små övningar som till och med föräldrarna kan göra. Liksom att låta ungdomarna reflektera kring liksom, varifrån kommer de här idealen i samhället. Hur får det mig att tänka? Hur får det andra att tänka?
Mm.
Hur mår man av att följa det där? Och inte argumentera eller så, utan få dem att ifrågasätta och tänka. Och sen att också hitta någon form av lagom nivå när det gäller förhållning till mat och ätande och motion och sånt där. Det finns ju alla poler från radikalt lagom liksom, till väldigt extrema liksom, fall. Och de är oftast, liksom, de vänder sig till vuxna och unga vuxna, inte lika mycket till ungdomar, men ungdomarna påverkas i väldigt hög grad.
Mm.
Också att förstå att vi har en konstitution, en kroppskonstitution som är genetiskt bestämd. Liksom. På samma sätt som vi inte kan ändra vår längd kan vi inte riktigt bestämma vår vikt heller.
Mm.
Vi kan träna mer och bli mer muskulösa. Vilket innebär ofta att vi blir tyngre. Men vi kan inte liksom ändra vår kroppskonstitution. Och sen har vi komplexet med att vissa barn har ju kraftig övervikt eller fetma. Och där har vi ett stort problem. För där handlar det om att också föräldrarna kan gå in och hjälpa barnen att förhålla sig till mat och ätande genom god planering, genom tillgängliggörande av bra produkter. Att försöka minska liksom processade produkter, att försöka tillgängliggöra bra mat och frukt och grönsaker och sånt där, så att de kan i ljuset av en kontext som man skapar kunna reglera sin vikt bättre. Liksom. Mm. Fysisk aktivitet, minska stillasittandet, öka trivsel etc.
En sak som jag tycker att många pratar om, det är det här med modellinlärning från föräldrar. Alltså att ha föräldrar som kanske säger att du ska inte bry dig om din vikt, men som själva pratar väldigt mycket om att de själva väger och nu måste jag banta och nu måste jag försöka komma i det här plagget eller så.
Mm.
Vad kan man säga om det?
Det finns forskning kring det. Det visar att det finns en effekt naturligtvis. Och det man tidigare underskattade var pappornas effekt. Mm. Vi följde ju barn från 5-6 års åldern i ungefär, tror jag. Vi har 20 års uppföljning på IDA-projektet.
Mm.
När de var i 13-14 års åldern så såg jag att många av de här flickorna hade faktiskt större påverkan av sina pappors attityder kring fysisk aktivitet, vad man ska äta och sånt där. Så vad föräldrarna, vad pappan gjorde och sa hade väldigt stor betydelse. Större än mamman i den åldern.
Mm.
Och det är intressant. För när man kommer in i puberteten och blir tonåring så småningom, då är det kamratgruppen som får större effekt för många saker. Men det visade sig att hos tjejerna var pappas attityd till mat och ätande och diet och bantning och sånt där rätt så påtagligt.
Mm.
Så självklart behöver föräldrarna tänka sig för och liksom vara bra, goda modeller istället för att kritisera sin kropp och liksom, visa ett restriktivt förhållningssätt till maten. Äta varierat, njuta av maten, ha bra rutiner och ritualer kring maten, se till att mattillfället är ett tillfälle till samtal, njutning och adekvat mat helt enkelt.
Mm.
Så det är självklart väldigt viktigt vad föräldrarna säger och gör. För allt vad de gör naturligtvis.
Mm. Ja, men, och kanske att man också som förälder, bortsett från just det här som ju känns väldigt angeläget, kanske också ska hjälpa sina barn. Jag tänker det här som du pratade om, att det ingår i den här gruppen. Man faktiskt kan prata också med sina barn om färdigheter. Vad gör du om man sitter i en grupp med kompisar och så går samtalet in på det här med jag måste vara smalare eller jag måste banta eller så. Alltså färdigheter för att byta samtalsämne till exempel, det kan man ju träna även i hemmet.
Ja, och man kan göra det på ett sätt så att det inte blir aversivt och ungdomen känner sig inkompetent eller känner sig konstig.
Mm.
För att många ungdomar är också väldigt känsliga. De gillar inte att bli uppläxade kring saker och ting. De tar inte till sig många gånger väldigt sån där god information. Det här är väldigt fin intention. Så om man ska göra det här som förälder, då behöver man göra det på ett sätt som är mera utforskande tillsammans med ungdomen. Att jag skulle exempelvis säga att jag hör att det är mycket sånt där i sociala medier. Också när ni i de här åldrarna omgås har jag börjat förstå. Hur ser det ut förresten för er och dina kompisar och sådär? Hur känns det när ni pratar om de här sakerna? Och, hur blir det om man liksom försöker styra samtalet åt ett annat håll? Så det är väldigt viktigt att, återigen, det beror på relationen naturligtvis också. Jag menar, vissa barn gillar att göra så som deras föräldrar säger. Men det här är en ålder där de börjar utveckla en egen identitet och de vill liksom göra saker till själva och ingen är lika klok som dem. Och föräldrarna ganska, inte sällan förstår ingenting. Och det finns ju sådana aspekter. Och därför behöver föräldrarna vara rätt så pedagogiska i förhållningssättet. Mm. Att det ska finnas en viss mottaglighet hos ungdomen och ungdomen själv upplever att det är jag som har kommit fram till det här. Men annars tror jag som du är inne på, det finns en hel del utrymme för föräldrar att påverka på ett positivt sätt.
Mm. Atta, stort tack för att du var med och ger så här konkreta tips och råd. Och som sagt, ni som jobbar på skola eller kan påverka skola, ta den här chansen. För det är ju en chans att få möjlighet att få ta del av en utprovad manual som är så här kort insats med sånt resultat. Det är ju fantastiskt.
Ja.
Stort tack, Atta.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.